1945 började som ett förhoppningarnas år. Kriget gick mot sitt slut och man hoppades på fred i världen. Det var nog många som bad om det när Öckerö gamla 1400-talskyrka återinvigdes efter en grundlig restaurering. Reportaget var det första i den nya årgången av SF-journalen. Dagen för invigningen kom med regn och kyla och snålblåst. Men på Öckerö hade flaggorna gått i topp och fiskarbefolkningen var helgstämd till sinnes. Högmässan skulle hållas i den rymligare nya kyrkan och dit vandrade man i täta led.
Kyrkoherde Hellström på Öckerö i sällskap med biskop Block som senare ska förrätta nyinvigningen av den gamla medeltidskyrkan. Efter högmässan strömmar församlingen ner mot den gamla kyrkan. Arbetsvana ungdomar och väderbitna gamlingar som idag ser en stor önskan gå i uppfyllelse. Den lilla vita kyrkan ska återvigas till sin höga tjänst.
Vi beger oss österut till Göteborg.
Det har hänt en del i samband med Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Trots allmän juldästhet ska SF-journalen försöka rekapitulera ett och annat. Nyss såg vi en exteriör av gamla Chalmers och att man varit ganska trångbodd där, det tog det framgå av denna tjusande källaridyll från antikens svunna dag. I denna miljö har i smärta fött så många snilleblixtar på det tekniska området. Det här är en impulsändare för mätändamål, om ni nu händelsevis inte skulle veta det. Den är avsedd för jonosfärobservatoriets solförmörkelseexpedition 1945. Det blir nämligen total solförmörkelse och ett sådant evenemang inträffar sen bara en gång till under 200 år. I el-laboratoriet är också trångt om den elektrifierande salighet som professor Dahr här distribuerar. I den så kallade skrubben, högst upp under takåsen, sammanträder styrelsen för föreningen CS som ska till att fylla 80 år. Att jag härifrån hoppar rätt ner till destillationsapparaten i källan är absolut bara ett utslag av fysisk spänst. Fäst i Capernaum, eller rättare på börsen. Teknologföreningen CS, den med källan, fyller 80 år och firar födelsedagen på bästa sätt. Observera att Chalmers är den enda svenska högskola som har en egen mässa. Ordföranden, teknolog Blomberg, hälsade de närmare 600 gästerna välkomna. Bland de senare befann sig givetvis Adrian, kraniet av urchalmeristernas stamfar. Så blev det dans efteråt, och vem kan bättre illustrera det konstanta ungdomliga sinnelaget i chalmeristkretsar än doktor Hugo Hammar av Götaverken. Oförbrännelig charmör och outtröttlig valsör.
I Sverige som förskonats från kriget kunde vi dansa och roa oss. Men i Europa var katastrofen total. Den vintern var det särskilt Holland som man samlade in pengar till.
46% av Hollands yta har blivit översvämmade och där bor omkring 60% av befolkningen. Det lilla landet med det stora folket har man kallat Holland. På en areal så stor som Smålands ska 9 miljoner leva. De människorna är nu utplundrade, sjuka, svältande. Åkrarna står under saltvatten, fabrikerna utan maskiner. Idag är förtryckarna på väg att kastas ur Holland, men vad lämnar det efter sig? Svenska medmänniskor, hjälp Holland efter all er förmåga.
I Stockholm oroade man sig inte längre för krig, även om bombskydd och sandsäckar fanns kvar längs fasaderna. Varubrist och ransonering kändes värre. Men kaffesurrogat fanns nu i 155 godkända typer. Varubristen fick man leva med. Minspärrar fanns runt våra kuster och det skulle ta tid att skapa en säker sjöfart. På Norra Latins skolgård hjälps man åt att flytta vedtravarna närmare skolbyggnaden. Bränslebristen var kännbar.
När man är i Göteborg kan man titt och tätt möta såna här fina sopbilar. Göteborg är en mycket renlig stad. Den är känd för det, bland annat. Och man har inte mindre än 14 bilar av den typ som nyss svepte förbi. Vi följde med en sopbil upp till Majorna och Masthugget. Och där fick vi se de här fina sopgårdarna, omgärdade av betongmurar. Vi befinner oss inte i några miljonärskvarter, tvärtom. Men renhållningen i Götet är nu en sak för sig. Soptunnorna hör till de fina vagnarna. Ni ska strax få se. I Göteborg sköter kommunen om hela renhållningen och fastighetsägarna hyr de specialkonstruerade tunnorna för en billig penning. Tunnorna passar till vagnarna på så sätt att locket öppnas först när vagnens lock automatiskt går upp. Inuti vagnen grips soporna av en roterande skruv som pressar ihop och för in dem. Renhållningsmännen ser alltså inte soporna under hela proceduren. Som de själva sa, det här jobbet kan man klara i söndagskostymen om det kniper. Behöver jag tala om att sopvagnen är helt täckt. En gång varje halvår byts soptunnorna ut för en grundlig rengöring. Det låter som en saga allt det här, men SF-kameran på Göteborgsbesök kan intyga att det är rena rama sanningen och en självklar sak för göteborgaren. Så är SF-kameran tillbaka i Stockholm och där möter den genast de gamla sopvagnar som förmodligen var med redan vid Gustav Vasas intåg i huvudstaden. Denna läckra procedur, okänd och otänkbar för göteborgaren, är daglig syn i Stockholm. Snälla, goa, söta, makthavande, törs man be om och hoppas på en ändring. Ju flera kockar, desto sämre soppa, heter det. Men regeln gäller inte här, ska vi hoppas. Vi befinner oss i Matteus folkskola, där Föreningen för rationell hushållning anordnar flitigt besökta matlagningskurser för herrar. Två på hösten och två på våren brukar det vara, och de är alltid fulltecknade. Här brottas en fullvuxen elev med en kyckling. Just ikväll är det avslutning och examensprov. Det är därför man vältrar sig i sådana läckerheter. Fru Engleson står för rösthållet och det hon inte vet om matlagning är inte värt att veta. Det är nog säkrast att inte förväxla pepparn med piptobaken. Innan fröken Månsson i högsätet avväter en annan grupp examensmåltiden med alla dess egenhändigt förfärdigade läckerheter. Elevkåren representerar alla möjliga yrken. Ingenjörsyrket först och främst, kuriöst nog. Herrarna har ledsnat på burkmat i sportstugor och segelbåtar. Och många tar sin matexamen för att i hembiträdesbristens dagar kunna hjälpa sina fruar. Tänk att det finns såna djur. Banankompaniets direktör Mathisen med dotter och herr trubaduren Lasse Dahlqvist väntar oroliga på skepp. Detta är skeppet de väntar på. Äntligen på ingående. Men direktör Mathisen slits ändå mellan hopp och fruktan. Båten är på svenskt vatten, det är gott och väl. Men hur står det till med lasten? Härliga bananer. Jo, de är härliga, gudskelov. Sparreholms kapten Bergman bjuder ett smakprov och direktör Mathisen konstaterar med välbehag att det är prima vara. Och nu ska vi försöka låta bli att vara avundsjuka på herr Bergman junior. För just nu ingår meddelandet, som det brukar låta i jobbsposter, att vi inte kommer att få köpa bananer i butikerna. Jämmer och nöd, men tröstar oss med att allting går till bästa möjliga adressat, våra sjukhus.
Men inte bara till sjuka barn.
Här drar det ihop sig till final i Aftonbladets avbarnstävling. Professor Lichtenstein konstaterar att det är prima ungar som mött upp till slutgranskning. Tävlingen avsåg en undersökning om den så kallade krisen inverkat menligt på barnen, men det har den inte. Professorn förklarar att de 3- och 4-åringar som tävlingen varit öppen för är duktigare än någonsin. Raffinerade lockbeten används av juryn som består av Dr. Hultman, professor Lichtenstein, fru Rybrandt och Dr. Severin. Ulla, Gulla och Ulf har befunnits vara allra aigast bland de 10 A-barnen. Nu släpper vi in hela högen.
A-barnstävlingar var en kvarleva från 30-talets debatt om kris i befolkningsfrågan och den svenska folkstammens borttynande. Händelserna i Tyskland och de stora barnkullarna under 40-talet fick debatten att tystna. Det var inte konjunktur för att premiera renrasiga praktbarn längre.
så har man då alltså papper på att man är avbarn. Och man har fått äta något gott som man inte smakat för eftersom man är född 1940. Nu ska man hem och berätta för pappa. Bara man fått kläder på sig igen.
Och så fick man göra sig fin för fotografen. Porträttateljéerna hade gyllene tider. Inte på länge hade det fött så många barn som 1945. Så vi passar på och grattar dem, allihop.
På Norrtullsgatan i Stockholm hittade vi en morgon en massa barn och pappor och mammor som alla hade samma väg. Vi beslöt att följa dem. Adolf Fredriks och Gustav Vasa barnkrubba var tydligen bestämmelseorten. Vi hamnade först på spädbarnsavdelningen, bäst att börja från början. Den här barnkrubban tar emot 60 ungar i åldrar mellan 3 månader och 7 år. När mamma arbetar borta, eller kanske är sjuk, har lillen och lillan ett andra hem i barnkrubban. Inte så få småttingar kommer förresten från studentäktenskapen. Kommit till en barnkrubba som från början är byggd för sitt ändamål. Och en annan fördel är att barnen här är indelade i grupper. Detta är en något försigkomnare åldersklass. Och här vandrar syster Elisabeth omkring, slösande med sina omsorger och sitt vackra leende. Hjälpa varandra, både när det gäller att äta och tvärtom.
Men visst var det vinter även 1945. Året började kallt och i slutet av januari var det rekordmycket snö. Att sen våren blev varm och bjöd på flera värmerekord, det visste man inte här i Humlegården i Stockholm i slutet av januari.
Stadion höll Reimersholm just på att ta livet av Askersund och i halvtid visade flaggspelet 9-0. Allsvenska nykomlingarna Askersund stred med förtvivlans mod, men Reimers visade inget förvärmande. Nyss åkte 10:an in och här drar det ihop sig till 11:an. Närkingarnas försvar var öppet som ett sommarfönster och stockholmarna klev tacksamt på utan att fråga om lov och torka sig om fötterna. Flaggmasterna fylls och herr Bergvall är ute på stan för att låna ihop flera stänger. Askersunds målvakt tycker förmodligen isen är full av bollar. Undra på att en och annan kommer bort och så småningom hittas i buren. 13-1 blev Stockholms segerresultat. Den verkliga vinterstämningen fann vi vid Fiskartorpet, där man hoppade om 28:e Fiskartorpspokalen. Kallt var det och blåsigt som i Biscaya. Om hopparna haft medvind så hade de landat någonstans neråt Stureplan, men nu blåste det sidvind så det var underligt att de inte hamnade i trädtopparna. Gamle mästaren Selånger är alltjämt med och slåss med ungdomarna om tättplaceringarna. Här hoppar emellertid den blivande segraren Diman Lindström från Örnsköldsvik, 44,5 meter med stadigt nedslag och fin poäng. Selånger fick i sitt första hopp bara 37 meter, men i det andra hoppade han längre och bättre och placerade sig som trea i hela tävlingen. Tvåan då? Han kommer här, Evert Karlsson, stilhoppare av klass, 40 och 44 i längder, och med sällsynt graciös slutpås. Den här eleganta spårvagnsformeringen, kallad fransesen, är typisk för Uppsala. Där är vi alltså nu. Och med denna bild förflyttar vi oss från Stora torget till Vaxala torg. Det är disting i Uppsala och då brukar stan vara särdeles livlig. Kommersen är hektisk och omfattar allt, från laggkärl via renkött till dockor och sprattelgubbar. Den pilemariska farbron här är på väg till Stortorget, för där pågår ändå distingets verkliga evenemang, skinnmarknaden. Legio är och pälsverken här, fast riktigt alla är inte till salu. Rävarna dominerar, både som saluobjekt och bakom öronen på försäljarna. Stora torget i Malmö ser Karl den 10 Gustav ut över en snöfri stad. Snöstormen har dragit förbi och vinterknäppen med den. Grå väder och solkig isgata. Det är vad Malmö kan bjuda vintertid. Trodde ni, ja. Men hej vad ni bedroger. Skåne har Frostavallen och där såg det vid samma tid ut så här. Tre kvarts timmars resa ligger mellan dessa bilder och inledningens. Frostavallen ligger 130 meter över havet och där är Skånesnön som mest vit och uppiggande. Eller hur, lilla Anna? Jo, jag kunde nästan tänka mig att jag var riktigt underrättad. Ingrid och Ann-Marie är två andra evor i det skånska vinterparadiset. Två mycket glada evor. Glädjen delar de med Lillanna som här sticker ut i spåret. Hon vann inte, men hon är väl en käck representant för den nya Skåneungdomen, den skidåkande. Vårt lands största nomadskola har invigts i Gällivare. Drygt 500 000 kronor har den kostat, men man har fått god valuta. Här kommer landshövding Hansén till invigningen och tas emot av nomadskoleinspektör Kalleberg. Det hela går i den gemytliga stilen och samebarnen blir genast god vän med farbror landshövdingen. Att den nya skolan är en fin anläggning ska ni snart få se. Vi ska gå in och titta. Här håller man just på med en lektion i matematik och det är närmast lilla Manda Inga som ska visa sig på styva linan. Läxläsningen sker gemensamt i dagrummen. Här är det Sveriges geografi som pluggas in under vänlig uppsikt av en av lärarinnorna. Både flickor och pojkar undervisas i slöjd och i flickornas slöjdsal brottas man med aviga och räta. Lärarinnan fru Nyström finns till hands om det skulle trassla till sig för mycket. Samebarn har samma tid som andra barn och att den här språngmarschen går mot elevhemmets matsal skulle man nästan kunna gissa sig till. Elevhemmet är så prydligt som man gärna kan begära och hygien och ordning är också föredömliga. Dagen är slut och småttingarna läser sin aftonbön. Vid sänggaveln ligger kolten prydligt hopvikt. Lilla Elsie slumrar. Säkert sover hon sött med goda drömmar under den här filten. Vi ser ett nygift par som just installerat sig i sitt trivsamma hem. Att vadå, sa ni? Är det fel? Ja, alldeles riktigt, min kära Watson. Här är någonting som inte är som det ska vara. Stämningen är tryckt som i en Stockholmsspårvagn. Och varför? Här finns chimöbler. Rätt igen, min kära Watson. Vart tar du allt ifrån? Men nu händer något. Kan det vara möblerna som kommer? Om inte så svarar jag på inget sätt för de hysteriska följderna. Men det är möblerna och den unga spirande familjelyckan är räddad. Nu tycker ni förstås att det måste vara ett ganska egendomligt möblemang som vårt nygifta par fastnat för. Det tur verkar också något konfunderade, men så sätter man igång. Och därmed ska jag avslöja vad det hela rör sig om. En svensk arkitekt, Elias Svedberg, har ritat en möbelserie som han kallar Triva Bygg och som tillverkas vid Nordiska kompaniets verkstäder i Nyköping. Principen är den att man själv ska sätta ihop sitt möblemang och det är som jag ska visa er inte något större problem. De olika delarna passar precis i varann och skruvhål och dylikt är gjorda i förväg. Här fogar unga frun in sidstycket till ett skåp. Sängen förtäljer att det sedan är hon som bestämmer var skåpet i fråga ska stå. För att nu vara realistisk så kan man utgå ifrån att en krigshärjad värld väntar sig mycket av svensk fantasi och företagsamhet när det gäller återuppbyggnadsarbetet. Hopsättbara trähus har vi redan börjat exportera och här kommer nu alltså de hopsättbara möblerna. Hur lite plats de tar i leveransfärdigt skick, det har vi redan sett och vi har konstruktörens ord på att de blir lika stadiga som så kallade vanliga möbler. Trävarulandet Sverige har kommit med ännu en internationell nyhet, tycks det. Det tar som sagt inte lång tid att fästa skruvarna i respektive hål och det är inte något arbete som är för tungt för mjuka kvinnohänder. Här börjar allt sammansta form och paret går så att säga in i slutspurten på upploppssidan. Första kaffesörret i nya hemmet. Hon bestämde mycket riktigt var skåpet skulle stå. Men är det så säkert att det ska se ut på detta viset? Här är lådorna borta. Det fordrar bara några handgrepp. Här har dubbelskåpet blivit ett enkelskåp. Och här en luftigare variation med mörka dörrar. Vart tog då de borttagna lådorna och skåpdelen vägen? Jo, skåpdelen byttes mot sekretärens höga underrede. Och hur det nu var så ville man inte ha ett blomsterbord här. Med lådornas hjälp blev det ett serveringsbord istället. Och orangeriet, det trollades in i den här likaledes självgjorda gruppen. Flickor och hoj brukade heta i äktenskapsannonserna. Och samma hurtiga maning framhojtar SF-journalen denna vecka. Alla teaterintresserade flickor med så kallat fördelaktigt yttre har nu fått sin chans. Hen som sitter här är chefen för Kina i Stockholm, direktör Sterner. Och han är just på jakt efter Sveriges vackraste 11. Det vill säga 11 vackra flickor. Varav en blir Miss Kina 1945. Och de övriga 10 ska medverka i Kinas stora sommarrevy som får premiär omkring 1 maj. Tillsammans med kvällstidningen Expressen har Kina startat en stor tävling för att efterlysa de vackraste flickorna, som alltså ska efterträda Siri Olsson 1938, Gerd Mortensson 1939, Evelyn Breve 1940, Betty Bjurström 1941, Inga Florell 1942, Birgitta Isander 1943 och Vivian Rydberg 1944. Allt om tävlingen kan ni läsa i Expressen och sen är det bara att skaffa lämpliga fotografier och kasta sig in i den stora tävlingen. 3 månaders engagemang på Kina kan ni vinna.
Det gällde att ligga i och träna om man skulle ha någon chans i den tävlingen. På Electrolux hade man börjat med gymnastik för att förbättra personalens prestation och hälsa och fler företag följde efter. Här är Åtvidaberg.
Skojet på kontor sjöngs det visst i en revy häromåret. Men jobbet kan ha sina sidor. Arbetet på ett modernt, rationellt skött kontor är stillasittande. Och det frestar betydligt mer på muskler och nerver än man i allmänhet tänker på och tror. Men vid tresnåret på dagen ser det verkligen ut att vara skojigt på det här kontoret. Det är Åtvidabergshuset i Stockholm och det är gymnastikdirektören fru Anna Välving som piggar upp en grupp av personalen. År 1942 tog Åtvidabergs industrier i tur med att söka motverka den trötthet och de muskelbesvär som följer av stillasittande arbete. I samråd med läkare fastslogs önskvärdheten av riktig sittställning under arbetet, motionspaus på eftermiddagen och frisk luft under både arbete och paus. Tretiden ansågs lämpligast för gymnastikpausen och därför ser det nu som sagt livligt ut på kontoret kring det klockslaget. Nybörjarna i Åtvidabergsinstitutet behöver inte minst lära sig motverka spända musklers och handleders trötthet och värk. Därför får de då och då en hälsosam avkopplingsstund.
Men vi återvänder till västkusten ett tag och en betydligt farligare hantering.
Marstrands hamn efter vårens sista snöby. Minsvepare vid kajen. En vaktpost hör en telefonsignal och kallar genom luckan på styrman Göte Algren. Vem är det, frågar ni? Jo, det är en herre som i detta krigslaget har desarmerat cirka 350 minor. I likhet med sina syskon är han född på sjön. Hans far har en större seglare och barnen har inte gått i skolan utan en lärare fick följa med på skutan. Under kriget tog Göte Algren sjökaptensexamen som privatist, en synnerligen fin bedrift. Och nu var den mina igen, siktad 1,5 distansminut nord till väst, paternoster. Marstrands kajpromenad har ännu en tid kvar till sommarens badgästinvasion, när minsveparen ger sig ut på sitt nya uppdrag. För de här pojkarna är det vardagsgöra, som sådant i nervösaste och svettigaste laget för mig. Mötas. Först kommer 2 kollegor på ingående efter fullgjord minsvepning och längre ut i havsbandet växlar vi signaler med en ubåt som ligger här på bevakningsuppdrag. Så siktas den drivande fulingen i snötjockan utanför paternosterskären. Lillbåten sätts i sjön och man ror försiktigt fram till minan för att om möjligt desarmera den i öppen sjö och sedan ta den på släp hem. Nästa otyg, en sprängboj som ligger och hugger vid ett skär. Sprängbojarna flyter i vattenytan och exploderar vid stöt. De brukar stängas ut i massor kring minfälten och den älskliga meningen är att avskräcka minsvepare från att gå in i fälten. Här har nu dragstången med sprängladdning och tändrör tagits bort. Sammalunda sker med sprängröret och så är bojen ofarlig. Låter enkelt, men. Värnpliktige Ludvigsson har under tiden strövat på upptäcktsfärd kring skäret och funnit ännu en mina. Han tillkallar kamraterna. Så får styrman Algren och en besättningsman ge sig i vattnet och i lag med nästa uppgift. Först ska topplocket tas av. Sen kommer turen till tändrör och tändkolv och därpå kan minan boxeras hem. Som jag nyss antydde, det är lätt att säga tulipanaros, men gör ni. Nej, ring hellre styrman Algren. Han klarar nog den uppgiften också. Lillbåten håller sig försiktigtvis på avstånd när Algren med en kirurgs skicklighet rotar omkring i minans inkrång. Inte förrän allting är färdigt sticker man mot land för att agera boxerbåt. Minor blev dagens skörd. Nu stävar man hemåt mot Marstrand med tjocknande sikt och en ny dag framför sig med nya minor. För tomhänt kommer man sällan hem nu när vårstormarna sätter in på västkusten. Sveriges mindödare nummer ett har man kallat styrman Algren. Finns det egentligen någon finare hederstitel på havet?
På Jalta-konferensen hade en växande klyfta mellan USAs president Roosevelt och Englands premiärminister Churchill märkts. Först den sista kvällen berättade Roosevelt att han tänkte besöka Mellanöstern och träffa arabledare och andra statsmän. Här är det Haile Selassie. Churchill blev bestört och anade en kraftmätning om det oljerika området. I Jalta hade de allierade delat upp Europa emellan sig. Skulle nu amerikanerna ta för sig av oljan i Arabien? Churchill hastade till Mellanöstern. Nu gällde det efterkrigstidens tillgång till billig olja. I Alexandria besökte han Roosevelt för att försöka ta reda på amerikanernas planer. Allt medan kriget i Europa gick in i sitt slutskede. Striderna på västfronten fördes nu i själva Tyskland. I slutet av februari inleddes den stora offensiv som snart skulle nå fram till Rhen. De här bilderna visades den våren på svenska biografer. Det svenska ljudet har tyvärr slängts av besparingsskäl.
Canadian troops continue their great work in Germany itself. By a series of grim and relentless attacks, they fight their way into the town of Zonsbeck on the road to Xanten. With the town in their hands and with hardly a pause, they move forward once again. Came the news of the First Army's lightning thrust over the Rhine itself across the now historic railway bridge at Remagen. 10 minutes before the bridge was timed to blow up, the first armored vehicles went across. The explosive charges were disconnected and the first beginnings of a bridgehead were built.
Men bron kollapsade strax efter det att de här filmbilderna togs och ett stort antal soldater följde bron ner i floden.
The slowing down of our advance has been largely due to the Germans' ally, the mud. Tracked vehicles, as well as ordinary transport, are held back by its treacherous grip. American forces are keeping frontier towns in their sectors under continual heavy fire. An observation post still held by the enemy comes under fire from one of our tanks.
Striderna här leds av den engelska marskalken Montgomery.
Ända sedan slaget om Ren började har fältmarskalk Montgomerys förehavanden varit effektivt mörklagda. Nu har Montgomery slagit till och en del kan berättas om förberedelserna. Krigshistoriens väldigaste rökridå dolde den allierade uppmarschen. Utefter en front om 11 svenska mil skymdes solen av rökmassorna. På brittiska flygfält pågår under tiden förberedelser för ivägsändandet av den största luftflotta som någonsin deltagit i ett enda företag. I oöverskådliga massor står engelska och amerikanska bombmaskiner och glidplan som snart ska bära tusentals man ut i ett farligt men angeläget ärende. Planen får sina sista instruktioner före timmen noll. Aldrig förr har de allierade flygstyrkorna varit envisare än nu i sina oupphörliga attacker mot de tyska försvarsställningarna framför Montgomerys front. Raketsprutande tajfunplan rusar fram och tillbaka över fiendens ställningar och anfaller varje motståndsnäste på östra Renstranden. Slutligen släpper Montgomery loss sina markstyrkor genom rökridorna på västra Renstranden. Det schackdraget var en av hans överraskningar. Tyskarna hade nämligen väntat att luftlandsättningarna skulle komma först. Dolda av de konstgjorda dimmorna tar sig allierade styrkor över Ren på flera ställen. Den breda floden myllrar av amfibiefordon, stridsvagnar och trupper. Alla enheter klara för senare samverkan med de flygburna styrkorna som snart ska komma efter. Det allierade greppet har kopplats. Startsignal ges för den luftburna armén. Arnhems hämnare ska snart vara på väg. Kusten flyger i förfärande styrka den oöverskådliga flottan av fyrmotoriga transportplan, Dakota-maskiner och Halifax-plan med sina väldiga glidsläp. Tyska radion sänder ut förtvivlade varningar. Luftflottan förmörkar snart himlen över själva Tyskland. Inte långt borta skjuter en V2-bomb i höjden, men under den allierade armadan ligger nu Ren med den brinnande staden Wesel, en nyckelposition i det tyska försvarssystemet. Och nu är ögonblicket inne för den första luftburna armén. Planen har hunnit fram till operationsområdet och släpper nu ut sina laster av tungt beväpnade fulltränade män bakom tyskarnas redan hårt ansatta linjer. Turen till glidplanen och dess besättningar. Här kastar ett av de otaliga loss från sin boxerare och singlar mot marken.
Snart har hundratals glidplan genomfört sin vågsamma landning. Besättningarna får slåss för livet så snart de kommit ut. Bara ett tiotal meter över marken får ett glidplan vingen bortskjuten. På 2 timmar landsattes från luften 40 000 man. Ett allierat plan träffas här av luftvärnseld och krossas i ett hav av flammor. Men genom röken flyger den ändlösa armadan vidare och tyska fångar tittar resignerade upp mot övermakten. Nöjd och belåten efter bittra år av blod, svett och tårar ser också den sege premiärminister Churchill hur det ger svar på talet om de militära idioterna för några år sedan. Och sedan gör Mr. Churchill den historiska överfarten tillsammans med de allierade befälhavarna. Många besvikelser och motgångar har han fått uppleva under dessa krigsår, men kanske en del av dem är glömda i detta ögonblick, även om mycken ångest ännu väntar.
The great provincial capital of Hanover was captured by only 200 troops after the RAF's devastating preliminary attacks. The town itself, the factories, the rail yards, all is now chaos for the people who once heard with delight of the destruction in Coventry, Bristol, Liverpool and Southampton. House doors are battered down as the fighting grows fiercer in the burning streets which the fanatical Nazis still fighting to the death. In many other places, thousands of Germans are only too glad to get out of the war. 2,000 prisoners taken by the American Third Army.
Bombkriget fortsatte allt mer skoningslöst här i det Ruhr.
The complete devastation of the Ruhr, whose every industry was directly harnessed to Hitler's war machine. The shattered towns of Duisburg and Hamborn once sent their supplies of steel and synthetic oil to every corner of the Reich until they became priority targets for the RAF. With the closing of the Ruhr pocket came the capture of the world's greatest arms factory, Krupps of Essen, battered almost beyond recognition in the RAF's last tremendous raid. In the desolate ruins of the Krupp works, we have a fitting symbol of the power which, for the sake of mankind, must never be allowed to rise again.
Den 12 april kom så budet att Amerikas president Roosevelt avlidit efter en hjärnblödning. Han fick aldrig uppleva slutet på denna den sista offensiven.
Latest pictures of this great advance show the city of Leipzig lying shattered in our path as the battle reaches a crescendo. In the midst of the bitter street fighting, our cameraman was killed shortly after taking these pictures. Leipzig has fallen, and to the accompaniment of white flags, the Allied forces occupy the city. In the town hall, the mayor of Leipzig, together with his wife and daughter, had chosen death by poisoning rather than face the consequences of the hideous crimes discovered at the nearby camp. Into the city of Nuremberg, once sacred to the meetings of the Nazi Party, our advance sweeps on. The Adolf Hitler Stadium, where the Führer shouted his threats and defiance at the world, is now a deserted battlefield. Planes of the American 8th Air Force and the RAF give the enemy no rest as he desperately tries to reorganize and regroup. A burning enemy plane spirals to earth in a last slow dive.
Den 25 april möts soldater ur Konjevs ryska 5:e gardesarmé med soldater ur amerikanska 1:a armén nära Torgau och Elbe. De här filmbilderna är troligen arrangerade strax efteråt. Samtidigt har ryssarna omringat Berlin och slutstriden börjar.
Day by day, the toll of Nazi prisoners soars to record heights. More and more of the Hitler youth, some of them less than 12 years of age, join the veterans inside the cages. All these boys have fought in the field, and all of them have been brought up with a fanatical belief in their destiny as a master race. Every German child must have this poisonous doctrine eliminated from its mind. The doctrine of racial superiority, which twice in our lifetime has plunged Europe into darkness and desolation. For the sake of our own children, we must not allow ourselves to be deceived a third time. Humanity cries out that the atrocious deeds committed in the name of Germany must never again desecrate the earth.
Efter nyheten om Hitlers självmord och Berlins kapitulation överlämnar general von Friedeburg en vädjan om fred till Montgomery utanför Hamburg. Montgomery vägrar att acceptera en kapitulation enbart till västmakterna och tyskarna avlägsnar sig för att diskutera kravet på ovillkorlig kapitulation. Fem timmar senare återvänder de. Tyskland accepterar nu en ovillkorlig kapitulation. Men läget är så förvirrat att man bara kan svara för styrkorna i norr. I Montgomerys tält skrivs kapitulationen under. Klockan är 18.20 den 4 maj 1945. Och den 7 maj ska alla tyska stridskrafter kapitulera villkorslöst.
Här sammanträffar stridsvagnsåkande ryssar med soldater ur brittiska sjätte luftburna divisionen. Därmed var Tyskland kluvet mitt i tu. Armégruppernas ledare, marskalkarna Rakasovski och Montgomery, delar med sina soldater det första mötessötme. Nazitysklands sista slagfält blev själva Berlin. Efter det avgörande ryska anfallet ligger nu hela huvudstaden i ruiner. Den var ju redan förut illa åtgången av engelska och amerikanska luftbombardemang. Själva nervcentrum för det som en gång var världens väldigaste krigsmaskin har knäckts. Fallit offer för just de krafter som var avsedda att göra slavtjänst under nazityskt kommando. Staden Berlin har nästan bokstavligen blivit utraderad från Europas karta. Kapitulationens stund har kommit och genom Münchens gator gör stora skaror av fångar sin sista marsch som tyska soldater. I Rengs, som en gång låg under den tyska stöven, ligger det skolhus där den ovillkorliga kapitulationen ska signeras. Den tyska delegationen med stabschefen general Jodl i spetsen anländer till den ödesdigra ceremonin. Generalen sätter sitt namn på den handling som bekräftar de tyska arméernas totala nederlag. Kapitulationen bevittnas sedan av de allierade styrkornas chefer. Tyska akten är slut. General Eisenhower gör V-tecknet med de reservarpennor som nyss i tyska händer undertecknat den nazistiska militärmaktens dödsattest. Inom 48 timmar skulle kapitulationsvillkoren stadfästas i Berlin. Till Tempelhofs flygfält anländer den allierade delegationen med flygmarskalken Tedder som ledare. I en förstad till Berlin sammanträffar ryssar, britter, amerikaner och fransmän med chefen för Wehrmacht, fältmarskalk Keitel. Efter en del formaliteter sätter fältmarskalken sitt namn under det viktiga dokumentet. Flygmarskalk Tedder bevittnar kapitulationshandlingen. Marskalk Zhukov, som kastade tyskarna bort från Moskvas portar, representerar det ryska överkommandot. Frankrikes och Förenta staternas representanter följer med sina signaturer. Och till sist talar överbefälhavaren general Eisenhower för alla de förenade nationerna.
The Allied force which invaded Europe on June 6, 1944 has, with his great Russian allies and forces advancing from the south, utterly defeated the Germans by land, sea, and air.